Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vinguiden pratar om. Just nu befinner jag mig strax utanför centrala Stockholm. Jag är på väg till Maja Samuelsson som i det här avsnittet ska hålla ett så kallat examensavsnitt. Och vad innebär det då? Jo, alla de här sakerna som ni har fått följa med mig på och lyssnat på den senaste tiden ska nu sättas på prov. För nu ska Maja hålla en examen med mig på de här sakerna. Och jag har faktiskt ingen aning om vad som kommer hända nu. Jag är lite nervös, men jag tänker samtidigt, hur fel kan det bli? Det är ju ändå trots allt bara vin det handlar om. Så vi kliver in och ser. Samuelsson, stort tack ska jag säga för att jag har fått komma hit. Det är ju inte du som har kommit till studion, jag är hos er nu på Vinkällan.
Exakt, det är ju här vi kör våra examen, så jag tänkte, ska det vara på riktigt så är det lika bra att vi är här.
Jag är jätteförväntansfull, men för att bara summera så har ju vi i 4 avsnitt pratat om provningsteknik och blindprovning. Vi har pratat om gröna druvor, blå druvor och vi har pratat om defekter med din pappa bland annat.
Exakt.
Superintressant avsnitt.
Hela släkten inblandad.
Ja, men exakt. Men nu då ska ju allt det här jag har lärt mig, all information som jag har tagit in ska ju någonstans sättas på prov och det ska vi göra här idag. Vart ska vi börja? Hur har du tänkt när du fick det här uppdraget?
Hur ska vi göra det här på ett sätt så att det både blir utbildande för dig? För att alltså, om vi tittar på en sommelierutbildning, vilket vi jobbar med normalt på Vinkällan, så har man ju gått utbildning ett år. Det är ju inte riktigt vad du har hunnit med här på dina 4.
Någon form av crash course.
Ja, exakt. Så att vi måste ju också, och jag menar, det märker man också så fort man börjar plugga vin, och det har säkert du märkt bara på de här 4 gångerna, så inser man att ju mer du lär dig, ju mer inser du att du inte kan. Det brukar vara liksom, dagen innan examen så brukar våra elever säga att, men gud, det känns inte som jag kan någonting. Och då vet vi att de antagligen har lärt sig väldigt mycket, för det betyder att man förstår bredden av vinvärlden. Men det betyder inte att man inte kan lära sig på vissa delar. Man måste ju börja någonstans. Så att med den här lilla examen då som vi ska ha, så har jag till att börja med fokuserat på det du har lärt dig. Att vi ska kolla på de sakerna. Det finns ju helt orimligt för mig att börja förhöra dig på saker som du faktiskt inte har pluggat på.
Det är ju väldigt snällt av dig.
Ja, men också sen göra det här på ett sätt, för vi har ju förhoppningsvis väldigt många som lyssnar här som också har lärt sig. Och sen så kan inte de göra allting som vi pratar om, men det tycker jag är viktigt att de också känner att de lär sig av den här examen och liksom förstår hur du tänker och hur man resonerar.
Mm. Superkul. Och vad skönt att du sa det där med känslan av att jag kan ingenting. För exakt den känslan hade jag när jag vaknade i morse.
Då är du på god väg.
Jag tycker att jag har varit med i de här avsnitten. Jag har så här fattat grejen, och sen när jag tänkte på det i morse var så här, men nej, jag kan ju ingenting. Ja, men då kanske jag är på rätt väg.
Precis. Det är en väldigt skön grej. Det kan alla tänka. Ju mer man lär sig, ju mer känns det som man inte kan något. Och då börjar man lära sig. Så det är en bra grej.
Toppen. Men vart ska vi börja någonstans då?
Nej, men jag tänkte att kan inte du bara först förklara för mig vad liksom är viktigt? Hur lägger man upp en provning i vin? För det är ändå det som du har fokuserat på mest här nu, de här gångerna. Så om man tittar på en vinprovning utifrån ett ändå mer professionellt perspektiv, hur provar man? Var börjar du någonstans?
Nej, men då
det finns
är det
ett par steg.
Ja, men börja med att titta på vinet.
Exakt.
Först och främst. Och då titta, är det rött eller vitt eller rosé? och bara redogöra för det. Är det filtrerat till exempel, om det är ett vitt vin eller är lite grumligt. Det går ganska snabbt, har jag liksom fått lära mig då. Det är bara att titta, vad har vi i glaset, och sen gå vidare till nästa steg som är att då dofta på glaset.
Exakt. Man kan väl säga så här, om man säger kort sett, så är ju absolut utseende är det första. Och där är det verkligen precis som du sa. Vi handlar ju om att utesluta vad det är för färg. Det säger oss ju jättemycket. Och det viktiga som jag egentligen vill försöka komma fram till här, som jag tycker är viktigt man har förstått, är att provning när man gör det på en sommelierutbildning, då handlar det liksom om över 30 olika steg man ska gå igenom. Men det finns några som är mycket viktigare än andra när det handlar om att komma fram till vad är det för typ av vin vi provar.
Ja.
Så att på utseendet, då är det ju liksom färgen, ja. Men också kanske om det är ett liksom hög intensitet eller låg intensitet på vinet. Ja. Och där kan det vara till exempel viktigare med röda viner än vita viner. Mm. För där kan vi säga någonting.
Mm.
Vita viner, inte säga så mycket. Det kan ju leda oss någonstans, men ofta så kan vi inte göra en slutledning på vad det är för vin.
Mm.
När det kommer till doften, då finns det också massa olika parametrar egentligen, men det finns några som är lite viktigare. Finns det någonting du tänker på som kan vara en viktigare parameter här på doften?
Okay, jag tänkte lite så här, om det är så här mycket, om det är mycket som kommer direkt, ja. Till exempel att det kanske har, jag tänker man kanske kan känna om det är ett ungt eller lite äldre vin på doften.
Kan man göra.
Om det är lite ekat, om det har lagrats. Exakt. På ett visst sätt. Såklart defekter kanske man kan känna där också.
Absolut. Kanske en av de viktigaste sakerna, ja. Att börja med. Är det defekt eller är det rent?
Precis.
Så låt oss börja där.
Okej, okay, då har vi då, då har jag tre vinglas framför mig. Rött vin i de tre.
Ja, och när det kommer till defekter, så klart att vi kan smaka också. Men om man tänker typ på en sommelier på restaurang, då är det så att de provar ju ofta av det vin du har beställt.
Mm.
Och det är ju inte för att de ska prova om det är gott eller inte. Och det är samma sak när du får en liten liksom, smakprov på restaurang av en sommelier. Då är det i normalt sett inte för att se om du tycker det är gott, utan egentligen om det är ett korrekt vin eller inte ett korrekt vin.
Bra.
Sen kan ju vissa restauranger också vara ganska snälla med att tyckte du inte att det var gott, så kanske de kan byta ut också.
Mm.
Men det är ju mer en service från restaurangen. Egentligen inte det som är anledningen att vi provar av det från början.
Precis.
Och det här är ju då, när liksom sommelieren gör det, när du gör det, då tycker jag så här, när man börjar lära sig vin, det är klart man ska smaka och se att det är korrekt, för det är svårt att ta på doft.
Mm.
Men sommelieren doftar ju oftast på det.
Ja.
Sen kanske de så gör smak också för att kontrollera.
Ja.
Men egentligen så brukar man kunna hitta mycket av defekter på doften om den är tydlig. Sen kan den gömma sig. Nu har jag ju skapat en defekt här till dig. Då. Du har ju fått prova lite med pappa, jag har ju förstått.
Ja, visst.
Och då är det så här då, att det kan gömma sig en eller flera defekter i de här glasen.
Mm.
Och jag vill att du berättar, är vinet rent eller är det defekt? Och är det för defekt, då vill jag veta vad det är. Det här kan jag också säga. Det här kör vi med våra elever på sommelierutbildningen steg 2 i examen.
Ja.
Så att jag menar,
så sätter jag de här, då kan jag liksom bara hoppa över det. Då är det bara
exakt.
Få pappret
direkt. Men, jag ska säga, det är ju inte en lätt grej.
Nej.
Det är ju svårt.
Ska jag börja i någon speciell ände här? Eller ska
när man provar vin ska man alltid börja från vänster till höger. Precis som när vi läser en bok.
Bra.
Och det här är också lite rörigt, för det här är när vi kör vinprovning, så börjar vi från vänster till höger. När vi provar vin på restaurang, då är det från höger till vänster.
Mm-hmm. Varför då?
Ja, det kan man ju undra. Det är mycket när det kommer till vin som är väldigt svårt. Men eftersom vi provar och lär oss här när det är en skola, så är det alltid från vänster till höger. Så det första glaset är det längst till vänster.
Men då tar jag upp första glaset här. Tittar då på det lite först. Ser ingenting som sticker ut. Jag doftar. Men jag känner heller inget som så här direkt sticker. Var alla någon form av defekt, sa du?
Nej, det kanske inte är någon defekt alls. Det kanske är rent.
Och då smakar jag lite också då?
Ja, absolut.
Mm, du Maja. Jag tänker så här. Om jag får testa de två andra så kommer jag känna någon typ av skillnad. Det är
du
lite
får
det
prova
som är grejen.
De andra.
För här kände jag, det var ett rött vin, ganska hög syra. Men mer än så upplevde jag inte. Och hade jag fått det här på en restaurang så hade jag varit så här, ja, absolut.
Mm. Låt, du får prova dem bredvid varandra.
Jag testar nummer två här.
Det är ju
då
en väldigt bra grej att faktiskt när man tränar vin, att ha viner bredvid varandra. För det är jättesvårt att kunna jämföra om man ska lära sig olika druvor eller olika områden till exempel. Så har du ett vin ena lördagen och sen till nästa lördag så öppnar du ett nytt vin. Och sen har du mat till också som gör att vinet liksom blir olika upplevelser utifrån vad du har för mat ingredienser, syra, bitterhet, proteiner etc. Så att när man jämför vin och lär sig vin, då ska de vara bredvid varandra. Det är absolut det lättaste sättet att lära sig att prova vin.
Mm. Nu testade jag vin nummer 2 här. Mm. Jag tror inte att det är korkdefekt. Men låt mig testa det tredje. Här ser jag nästan på färgen direkt att det skiljer sig från de andra vinerna.
Det är inte samma vin i glasen dock.
Det är inte samma vin?
Nej.
Okej.
Det är olika typer av viner.
Okej, bra.
Vi gör det inte lätt här.
Nej, men det här luktar... Det här kan ju... Så här, när jag bara kände doften här nu.
Mm.
Då tänkte jag så här, det här luktar lite badhus.
Mm.
Och då tänker jag, det här kan vara ett korkdefekt vin. Jag testar och smakar också då. Ja. Det är jättesvårt, Maja, det här. Men jag skulle nog ändå säga, om jag sticker ut hakan lite här då. Det tredje vinet, det tror jag är korkdefekt. Alltså där hade jag känt så här, nej, om jag hade fått det på restaurang.
Det är korkdefekt.
Yes.
Yay.
Det var ju alltid något.
Exakt, och det är precis. Och däremot så ska jag säga också så här, som du säger, simbassäng. Man brukar ofta prata om lite klor eller simbassäng. Men också om det här lite mögel i en källare. Så det är faktiskt samma typ av defekt, korkdefekten. Du var inne lite på källare och sånt, fast det var på ett annat vin.
Mm.
Men det är faktiskt den här karaktären som då är lite källare och mögel också, som är korkdefekten.
Mm. Får jag sticka ut hakan igen då?
Ja.
Vin nummer 2, nu när jag tänkte lite på det. Då kommer jag liksom att tänka på, det här smakar lite som ett vin som har stått öppet ett par dagar, kanske. Mm-hmm. Och då, jag har ingen aning. Men jag tänker så här, men oxiderat, det har kommit in luft i det här. Jag kanske är helt fel ute nu.
Det kan vara ett vin som görs i mer oxiderad variant, men det är inte ett oxiderat vin och inte en defekt. Utan det där är en vinmakar...
Så ska det smaka.
Ja, så ska det smaka.
Mm, bra. Vin nummer 1 då, var det något fel på det?
Nej, det var inget fel heller.
Så det var helt, som var korrekta.
Helt korrekt att det var att du godkände det vinet. Och sen ska man ju också säga, jag menar, nu sitter ju du och superanalyserar. Du vet ju inte ens, ofta när vi bedömer defekter så vet vi också vad det är för vin vi provar.
Ja.
Då vet vi ju lite liksom, för nu sa du ju, sista vinet provade du och det liksom doftade badhus.
Mm.
Det kanske inte är en karaktär, den är ju liksom tydligare, det är den karaktären. Hittar vi inte i viner naturligt
sättet,
utan då är det en defekt.
Exakt.
Men det här lite jordiga, det kan ju vara en karaktär från ett område eller från en druva.
Precis.
Så det är ju svårare att veta då.
Mm.
Men det är, som sagt, vin 1 korrekt, vin 2 korrekt, men 2 olika viner.
Mm.
Och vin 3 är en korkdefekt.
Mm. Bra.
Men det tycker jag gick bra.
Ja, absolut.
Det ska du vara nöjd
med. Nu har jag liksom kommit in.
Nu har kommit in.
Ja, nu är jag inte lika nervös.
Vad bra. Och vad annars tycker du, om du tänker på liksom det då avsnittet som du hade med pappa. Vad var det som satte sig i det avsnittet som du kände så här, det här vad jag tyckte jag var viktigt eller spännande om defekter?
Ja, men det var just det här, för jag har tidigare känt en liten osäkerhet. Men hur vet jag att ett vin är korkdefekt och inte bara liksom lite... äckligt, eller inte i min smak kan man ju också säga. Men jag tycker att det blir så himla tydligt den här känslan av att men det är någonting som är fel här. Så här ska det liksom inte smaka. Sen så det är någon sån grej som bara fastnade, men vi pratade om TCA. Jag kommer inte ihåg vad det står för, men i koppling...
Trikloranisol.
Exakt, och det är väl ett finare begrepp för korkdefekt vin.
Ja,
eller?
Det är egentligen själva kemikalien då som skapar korkdefekten.
Just det,
kan
så
man
var
säga.
Det. Ja. Ja. Nej, men så den hänger kvar.
Ja. Det är den där nördiga kunskapen. En av de viktigaste grejerna tycker jag när det kommer till defekter är just att det är inte farligt.
Nej, precis.
För det är ju det som är viktigast. Just den här oroskänslan att jag kanske inte kan känna om vinet är defekt eller inte. Ja, nej, men då kanske det handlar om att du provar och tycker att det är gott eller inte.
Mm.
Tycker du inte är gott, då får sommelieren prova och så får de berätta att det är korrekt i så här det smakar.
Mm.
Och sen får man kanske göra ett val då om man vill byta vin eller hur man gör.
Mm.
Men det viktiga med defekter är att det inte är farligt. Men man kan säga att definitionen av en defekt är när det inte är som vinmakaren hade tänkt sig.
Ja.
Det skapas en doft, en smak som vinmakaren inte vill ha där. Och då blir det helt enkelt en defekt.
Mm.
Så att det tycker jag är en bra förståelse att man har med sig den. Vi hade till exempel en elev på skolan för många år sedan. Och så hade vi ett vin som var smäckkorkat. För det kan ju vara liksom väldigt mycket kork eller väldigt lite korkdefekt på ett vin. Och det var så här superkork. Och hon doftade och smakade på det här och bara, åh, det är det här vinet jag älskar. Och det är ju en karaktär. Simbassäng är ju en karaktär. Källare är en karaktär. Behöver ju egentligen inte vara så att man inte tycker om det, utan här är ju smaksak. Det är ju väldigt svårt att hitta de här vinerna.
Exakt, man får ju ge sig ut på en ordentlig djupdykning då.
Men tanken i vilket fall som helst var att vinmakaren ville inte ha den här karaktären. Nej. Och så anses det som en defekt. Så ska man säga. Men då är vi lite klara. Då har vi checkat lite defekter tycker jag ändå.
Bra.
Ja, och då var vi, då hade vi börjat med utseendet. Vi har pratat om doften. Och då tycker jag att för att sammanfatta där vad som är viktigast på doft, så handlar det om, är det rent eller inte? Absolut, jätteviktigt. För är det inte rent, då ska vi bara sluta prova vinet egentligen. Sen kommer det till, som du var inne på också, hur mycket vinet doftar. Kan säga oss viss del om det är från druva eller vilket område det kan vara till exempel. Och sen handlar det om vad det doftar, alltså karaktärerna.
Ja.
Det är ju det som sen också tar oss vidare till vad kan det vara för någonting. Och om vi går på nästa del då. Vad är det i vinprovning? Efter du doftar, vad gör du då?
Smakar.
Ja, den är ju roligast.
Ja. Absolut. 100%.
Vad tror du skulle vara viktigast här då? När det handlar om att ta reda på vad det är för någonting du provar.
Nej, men jag... Om jag bara ser till mig själv och hur jag brukar göra, då är det ju så här, ja men, så här, tycker jag om det här vinet? Alltså börjar jag ju först och främst med, och sen så tänker jag, är det liksom kraftfullt eller är det lätt? Det är ju många tankar som far genom huvudet, men jag tror ändå att jag skulle börja där. Alltså så här, är det mycket tryck i det? Är det mörkt och mustigt och fylligt? Eller är det lätt? Är det mycket tanniner?
Exakt, tanniner. Där kommer du, där hittar du någonting som är viktigt. Bara,
jag kommer bara prata på.
Nej, men det är också det här, vad är, jag tror att det viktigaste med vin är att, vad är ett mörkt vin smakmässigt? Vad är ett mustigt vin smakmässigt? Vi kan inte mäta de här sakerna på det sättet. Vi kan mäta tanniner. Tannin är någonting vi kan gå på. Tannin, alltså strävheten i vin. Yeah. Men det är ju faktiskt egentligen, vinprovningen är 4 steg. Och liksom man går långsamt igenom det här. Och målsättningen är ju egentligen att du ska göra, så småningom har jag tänkt, när vi kommer vidare i våra examen längre fram. Vi ska inte vara där idag. Men då ska du göra en provning av ett vin. Och så ska jag berätta vad det är du provar. Då är man en riktigt bra vinprovare. För att det ska jag kunna göra utan att prova vinet. För det kan jag se på din provningsmetodik, som det heter. Vilket då gör, om du säger att vinet är mörkt, smakmässigt, jättesvårt för mig att veta vart vi är någonstans. Om du säger att det är hög strävhet, har mycket tanniner, då kan jag plötsligt ta bort massor med viner i världen. Så att det handlar om de här nycklarna i vinprovning. Och när det kommer till karaktärer, för vi pratar väldigt ofta om karaktärer, vad vinet doftar och vad vinet smakar, som typ, är det fläder, är det svarta vinbär, är det körsbär, alla sådana saker. Det hjälper oss, men det viktigaste är att gå på struktur i smak. Alltså syran, superviktig. Strävhet, jätteviktig. Och alkohol kan spela in ganska mycket också, för det kan ta oss till olika ställen.
Ja.
Så de sakerna tycker jag vi ska liksom tänka lite extra på i just smaken.
Bra.
Och sen kommer ju slutledningen. Och där är det som du sa, maten är det som är viktigt. Om man tänker faktiskt till ett roligt perspektiv. Alltså, när ska vi dricka det här vinet? Vad ska vi äta till? Exakt. Hur ska vi tänka? Men jag tänker, nu har vi ju gått igenom lite provningsmetodiken. Ja. Vi har gått igenom defekter. Så nu går vi in då på de olika druvorna.
Spännande.
Nu kommer det nya glas. En av de viktigaste delarna som jag också tycker är en sån här sak som man ibland kanske kan glömma bort. Det är ju, alltså självklart är vin någonting vi bara ska njuta av. Men vill vi lära oss vin, då handlar det om teori. Vin är ett extremt teoretiskt ämne. Det är ju väldigt så här, mycket romantiska känslor, och det förknippas med väldigt fina filmer och fina middagar och snobbigt, och du ska dofta och säga termer man inte förstår. Men vin är någonting du kan plugga in teoretiskt. Till exempel här nu så tänker jag att lyssnarna ska också få fundera innan du svarar. Men jag har satt 2 stycken viner framför Pontus. De är röda, båda två. Och har väldigt olika intensitet i färg. Vilket skulle du säga, du kan få berätta för dem intensitetmässigt hur de ser ut.
Om vi tittar på det vänstra då, där man ska börja, har fått lära mig.
Första vinet, exakt.
Det är lite, vad ska man säga, ja, det är mer genomskinligt. Det är lite, går mer åt, lite mer åt rostfärgade hållet än ett liksom ljusrött håll, tycker jag. Alltså det, om man jämför med det som står bredvid då, till höger, där är det ju liksom, man ser fortfarande att det är ett, det röda toner i det. Det är inte liksom blått. Jag har sett viner ibland som rödviner då som går nästan åt blåa toner, jättemörkt. Det här skulle jag säga, ja men så här, tänkte hur ser ett glas rödvin ut? Jag skulle säga att det ser ut så där ungefär.
Ja. Och om du tänker så här, när det kommer till intensitet i färg så har vi tre parametrar. Vi har låg, vi har medel, vi har hög.
Mm.
Hur mycket färg är vinet?
Mm.
Vilket skulle du säga högst färg av de här två vinerna?
Ja, men det är det högra.
Det högra, ja. Ja, där har vi en hög färgintensitet.
Ja. Är, den, är det en trea då? Eller? Nej.
Nej, utan man kan säga, när vi pratar, ja, egentligen en trea då, på en skala mellan ett och tre.
Ja.
För att när det kommer till färg så har vi bara tre parametrar. Då är det låg och det är medel och det är hög.
Mm.
Så att den är hög.
Mm.
Och sen så kan det ju variera, eftersom du tänker om alla världens viner så är det klart att vi inte har tre olika färgnivåer, utan i höga spektrat och i medelspektrat och i låga spektrat, ja, kan det variera mycket, men att det faktiskt är så här stor skillnad för den där, det första glaset, betydligt lägre färg, eller hur?
Absolut.
Det är en låg färgintensitet.
Okay.
Så att det som är intressant här, att vi bara har tre färgparametrar eller intensitetsparametrar, det är för att vi kan inte säga så mycket mer om viner.
Nej.
Om du hade haft en mellan låg och medium. Ja, det beror på hur vinmakaren har gjort det.
Mm.
Det har inte med druvan att göra. Men det här har med druvan att göra. Mm. Om jag skulle berätta för dig att ett av de här vinerna är Cabernet Sauvignon och ett är Pinot Noir. Du har inte doftat, du har inte smakat, du har inte sett några flaskor. Du ser två viner upphällda bredvid varandra. Vilket av glasen är Pinot Noir?
Det första, det vänstra, det ljusa.
Exakt. Och det här är någonting som tittarna som inte har provat vin överhuvudtaget i den här podcasten, om de har lyssnat så hade de kunnat berätta det.
Mm.
Det är 100% med teori att göra.
Ja, fattar. Bra, bra, bra. Mm.
Sen så är det klart, jag menar om jag hade sagt vilka världens viner är det? Alltså du får ta alla druvor i hela världen. Då hade det varit jättesvårt. Mm. Men det var inte det vi sa nu, utan nu pratar vi om att utesluta.
Ja.
Och det är det som är mycket, det är ett väldigt bra sätt att jobba på. Det är så vi kommer jobba nu.
Mm. Kul.
Så jag kommer lägga fram lite lappar här, så kan du få berätta för tittarna, eller tittarna.
Lyssnarna.
Lyssnarna, vad det är jag lägger fram.
Okej, då ska vi se ett gäng små lappar. Och här står det då olika druvor. Vi ser Nebbiolo, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Riesling, Zinfandel, Grüner Veltliner. Nu, det kommer så mycket lappar så vi behöver möblera om på bordet. Ja, Sangiovese, Pinot Noir, Chenin Blanc. Mm. Det är ju druvor som vi faktiskt har gått igenom den här säsongen. Så de borde jag ju verkligen känna till. Men jag känner igen dem, absolut.
Precis, så nu har du alltså 10 druvor framför dig.
Mm.
Och vi har gått igenom, eller nämnt alla. Så jag menar, det är inte, man kommer inte ihåg allt man har hört. Men vi har nämnt alla i den här säsongen. Och du har fått ett vin framför dig.
Ja.
Så om vi börjar på provning eller del 1 av vinprovning, utseende.
Ja.
Vilka druvor kan du utesluta genom att titta på det här vinet?
Ja, men då tänker jag ju först, jag börjar direkt tänka så här, blå druvor, vilken kan det vara?
Det är ett rött vin, kan
exakt,
vi berätta.
Exakt, det är ett rött vin. Och då är det bara så här, ja men såklart, ja, men det är ju inte Chenin Blanc då.
Nej.
Det är inte Grüner Veltliner, det är inte Riesling, det är inte Sauvignon Blanc, det är inte Chardonnay. Då har vi ju helt plötsligt 5 blå
druvor kvar.
Druvor. Mm.
Exakt. Är det någon annan du känner direkt att du kan utöva? Om du beskriver färgintensiteterna, för det är det vi ändå har pratat mest
exakt
om här.
Den hade ju ändå en hög intensitet.
Mm.
Och vi sa också då att Pinot Noir till exempel har en låg intensitet. Så då skulle jag ta bort Pinot Noir också.
Mm. Och då ska jag också berätta för dem som lyssnar att det här är alltså ett nytt vin Pontus har fått framför sig. Det är inte de två vinerna vi hade nyss, utan det här är ett helt nytt vin. Och jag skulle också säga så här, man kan ju gå på att utesluta viner i första steget, alltså druvor när det kommer till intensitet. Men man ska vara lite försiktig med det också, för det kan gå att manipulera lite här.
Är jag fortfarande med i matchen?
Du är med i matchen, du är med i matchen. Jag skulle dock vilja ändra intensiteten faktiskt till medel.
Okej. Okay.
om du tittar, nu ställer jag faktiskt ett annat vin här som vi hade som var hög.
Ja, och så, men då ser man ju.
Och intensiteten kan vara ganska bra att titta uppifrån och ner.
Mm-hmm.
Så om du ställer dig upp och så har du vinerna bredvid varandra, så tittar du just ner, det. Ser man foten genom glaset, då ska man aldrig se att den är hög.
Mm, bra. Nej, men för det blir ju supertydligt. Där ser jag ju liksom inte någonting egentligen i botten av glaset. Det är bara rött och mörkt.
Exakt.
I den då som har en medelintensitet, sa vi det?
Ja.
Där ser man ju, som du säger, foten på glaset.
Och det här kanske inte är jättelätt att kunna heller i början, men det är så där man lär sig. Så att, och när vi lägger oss då på en medelintensitet i utseendet, då skulle jag vara försiktig med att utesluta druvor på grund av färgen.
Så nu ska jag inte
Pinot kan absolut vara en druva vi kan utesluta, men vi skulle teoretiskt i ovanligare exempel kunna hitta. Så man ska vara lite, hittar man hög, då kan du utesluta pinot.
Bra.
Men vi går vidare på doft då, för nu har vi alltså, vi har uteslutit då sex druvor av att bara titta på det.
Det är inget som direkt sticker ut eller så här sticker upp i näsan, tycker jag. Vi har ju pratat mycket om så här referenspunkter i olika druvor. Här känner jag liksom inget så här, den här är lite lurig, tycker jag.
Den är lite lurig. Och det vi gör när vi provar, när vi säger att ett vin doftar hallon eller lakrits eller körsbär eller vad det doftar, då är det ju någonting vi letar efter bakom rövinstoften, liksom, som gömmer sig där. Så det är aldrig de här klockrena, tydliga tonerna. Men det är någonting vi lär oss när vi kommunicerar och testar fram och tillbaka. Men okej, men då vet vi att så här, ja, men det var inte ett jättearomatiskt vin kanske då.
Nej.
Utan det här är ett semi-aromatiskt vin, ett mitt emellan, lite som på färgen.
Mm.
Men då kan vi också bestämma oss för, men då vill jag smaka för att utesluta fler druvor.
Ja.
Mm. Så då smakar vi.
Då smakar vi.
Druvorna som ligger kvar på bordet just nu är Sangiovese, Nebbiolo, Cabernet Sauvignon och Zinfandel.
Då skulle jag säga så här då. Tanniner känner jag här. Det blir strävt. Det blir ganska strävt i hela munnen.
Mm.
Mycket tanniner.
Mm. Och tanniner är ju som sagt en av de viktigaste grejerna. Tyvärr har det ju ganska mycket tanniner i alla de druvorna du har kvar. Så att det hjälpte oss ju inte så mycket här. Men vi kan säga då att vi gjorde bra att vi tog bort Pinot Noir.
Mm.
För den har ju låga tanniner. Så då kan vi känna oss, ja men vi är säkra. Mm. Den försvann rätt.
Men om jag återigen tittar tillbaka på då, vad vi har pratat om i säsongen, så har vi pratat lite om så här, ja men är det röda bär? Eller liksom, här känner jag mer att det går kanske åt en så här lite ört. En liten, vad ska man säga, nästan lite så här lakristoner, lite läderaktigt. Alltså det blir mer de associationerna för mig än vad det blir mot till exempel björnbär eller...
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Svarta vinbär kanske?
Mm.
Så tänker jag.
Ja, så mer åt lite örtighet, lite läder, lite lakrits. Och både läder och lakrits är ju toner som ofta kommer från fat.
Mm.
Läder kan ju komma lite från ålder också. Örtighet är ofta från själva druvan, skulle jag säga. Men okej, om vi tittar på druvorna då. Vi har ju, du var inne på att det inte var så fruktdrivet kanske på samma sätt. Inte så mycket björnbär, inte så mycket svarta vinbär. Vad hade du, finns det någon druva eller några druvor du skulle kunna utesluta?
Jag hade nog i det här läget fimpat Cabernet Sauvignon.
Ja, helt korrekt. Cabernet Sauvignon, normalt sett mörkare färg. Som sagt, vi kan inte alltid utesluta på det, men normalt sett har Cabernet Sauvignon en mycket mörkare färg. Doftar mycket mer. Det är en mer aromatisk druva och mycket mer fruktdriven.
Mm. Det här är ju väldigt kul, för nu har jag typ bestämt mig. Men det är ju dumt också.
Men du måste också resonera bort dem.
Exakt, jag måste resonera bort
alla
dem.
Alla ska resoneras bort.
Nu sitter jag bara och tänker, det måste vara den där. Jag tänker, det måste vara den där. Ja, men bra.
Okej, okay, så resonera bort en druva till då. Nu finns det Nebbiolo, Sangiovese och Zinfandel.
Nu är det svårt. Nu är det jättesvårt, Maja, tycker jag. Men jag tänker så här, nu ska jag resonera lite då innan jag ger mitt svar. Men jag tänker så här, Nebbiolo, mycket tanniner ju i Nebbiolo. Nebbiolo i min värld, men det kanske är lite tunn is här då, som vi pratade om innan också, att Nebbiolo är ju lite i min värld ljusare i färgen, men det behöver ju nödvändigtvis inte vara så i det här fallet. Men jag skulle säga, alltså så här, Zinfandel.
Zinfandel normalt sett skulle jag säga, eftersom du också var inne på att den inte hade så mycket. Du tog ju bort Cabernet Sauvignon.
Mm.
Zinfandel går mer åt det hållet.
Ja, för jag tänker Zinfandel lite så här amerikanskt, tänker jag. Och exakt. Det är mycket vanilj och liksom,
mycket smak. Ja. Amerikanerna är mycket för smak. Mm. Det ska ofta smaka mycket. Nu går det åt annan stil. Men Zinfandel, absolut, det är den gamla amerikanska stilen mycket. Och då är det mycket frukt. Mm. Vi pratar väldigt ofta om blåbär och blåbärssoppa i Zinfandel. Och det har du ju inte varit inne på.
Nej.
Och sen också ofta mer färg. Så den hoppar, den håller jag med om. Den tar vi bort lite i samma anledning att du tog bort Cabernet Sauvignon.
Bra. Sitter vi här med två kvar.
Mm, och det här är två druvor man ofta blandar ihop.
Två italienare, Sangiovese och Nebbiolo.
Och då ska man faktiskt veta också att Italien är ganska stort. Och Toscana och Piemonte. Sangiovese är väldigt stor i Toscana. Sangiovese odlar vi faktiskt över hela Italien, men är väldigt känd i Toscana. Och däremot Nebbiolo har vi i Piemonte. Så vi inte alltså det är klart, vi är två olika regioner, men inte allt för långt ifrån varandra heller. Vi är liksom inte nere kontra varmaste delarna i Apulien, i liksom södra Italien kontra norr, utan det är ändå relativt nära två druvsorter som ofta blandas ihop, ska jag säga.
Mm. Mm. Vad ska jag göra nu då? Nu har jag ju resonerat. Nu har jag resonerat bort ganska många druvor här. Ja. Nu känner jag att jag börjar få slut på verktyg.
När du stod här med kniven mot halsen. Ja. Vad skulle du då säga?
Att det är i glaset.
Ja.
Sangiovese.
På grund av?
Jo, men det är också så här lite kul. Då är man återigen in i det här personliga. Mm. Vad jag själv tycker.
Och
jag
är så här, det är viktigt i blindtoning.
Ja, men, och jag är så här. Jag är inte superförtjust i Nebbiolo.
Ja.
Jag tycker den är för skarp. Det är för mycket också kanske här, om man då ska koppla det till det teoretiska, mycket syra, alltså det är mycket syra och tanniner, det blir fel i min värld. Och då tänker jag så här, Sangiovese, det gillar jag nog lite bättre, så jag säger att det är Sangiovese. Jag tyckte inte att det här vinet var otäckt på något sätt.
Nej, men det är också bra att det inte är ett otäckt vin. Det är en Sangiovese. Det är från Toscana. Då är en liksom bättre Sangiovese. Det är en Chianti Classico.
Mm.
Så det här är liksom ett område som gör väldigt urtypisk Sangiovese i stil. Och det här är små nyanser. Precis som du var inne på, Nebbiolo har normalt sett ljusare färg.
Mm.
Så när vi är så här nära och har två druvor som kan vara ganska lika, då handlar det om att jämföra alla saker jag kan göra.
Mm.
Sangiovese är normalt sett medelhög färgintensitet. Nebbiolo är normalt sett låg färgintensitet. När det kom till strävheten, som du säger, Nebbiolo har normalt sett hög strävhet. Här har vi en medelplus strävhet.
Mm.
Så det är inte snäppet under.
Mm.
Men inte lika skarp och aggressiv som vi har i Nebbiolo. Mm. Och sen kommer det lite, och sen syran. Men den kan vara hög i Nebbiolo också. Så den är svårare. Men den har en väldigt frisk syra, Sangiovese. Och sen är det dofterna och liksom smak. Egentligen karaktärerna som ger oss också slutledningen i slutet. Sangiovese hittar vi mycket urter. Vilket du var inne på. Lakrits kan vi hitta lite både i Nebbiolo och Sangiovese, tycker jag. Men i Nebbiolo hittar vi kanske mer åt det här nyponsoppa-hållet.
Ja. Ja.
Till exempel.
Just det. Precis.
Så, och det är klart, det är inte alltid lätt att hitta. Men med flera saker bredvid varandra så kan man göra uteslut. Du har ju just uteslutit 9 druvor och kom fram till rätt resultat.
Wow, kunde man ju inte tro i morse när jag vaknade och kände att jag inte hade koll på någonting.
Det gick jättebra.
Och det är just det där, att kanske inte heller inte ha för bråttom. Utan så här bara ligg kvar i så här, tankarna och så här, dra det några extra varv till och uteslut.
Det är, och väldigt viktigt att man inte, för det är väldigt lätt att dofta på ett vin och säga den här karaktären är det. Därför är det den här druvan.
Ja, men exakt.
Och det måste man sen vidare bekräfta. Väldigt få saker som gör att vi kan utesluta allt eftersom. Men det är med alla sakerna, liksom alla kort på hand. Det är då vi liksom kan faktiskt berätta vad det är för druva.
Bra.
Kul!
Superkul ju.
Ska vi ta en till?
Ja. Då, Maja, då har vi ett vitt vin framför oss. Jag har ett vitt vin framför mig. Och återigen, de här druvorna på lapparna.
Exakt. Så samma 10 druvor som du har lärt dig nu,
men
ett nytt vin.
Ja.
Så låt oss börja om då.
Exakt. Och jag tänker att vi börjar i samma ände då, som vi gjorde
jättebra
förut. Vitt vin. Därför tänker jag att vi säger hej då till Pinot Noir, Nebbiolo, Sangiovese, Zinfandel, Cabernet Sauvignon.
Exakt. Så på utseendet kunde vi i alla fall utesluta det.
Jag har ju 5 kvar.
Kan du säga någonting mer på utseendet? Är det någon annan du skulle våga utesluta på grund av färgen?
Nej, det här är ju jättesvårt tycker jag när det kommer till vitt vin. Om vi då pratar utifrån de här 3, gäller det samma för vita viner? Alltså färgen?
Eller? Ja, vi har också låg, medel och hög.
Intensitet.
Däremot så försöker vi, ja precis, intensitet. Men däremot så egentligen när vi gör vinprovning så ska vi jämföra alla viner. Så teoretiskt så ska vi faktiskt, vita viner är klart har en liten egen del. Så vi jämför ju vita viner mot vita viner.
Ja.
Men vi ska upp i väldigt, väldigt mycket färg för att det ska få en hög färgintensitet när det kommer till vita viner. Så att när det kommer till vita viner så skulle jag säga att nej, nu kan du kan inte berätta mer om det här vinet. Det du skulle kunnat berätta om det hade väldigt mycket färg till exempel, det är snarare att det har ålder.
Ja.
För då har det kommit i kontakt med luft,
ja,
och då har det börjat oxidera. Och det är precis som när vi tuggar på ett äpple.
Mm.
Att fruktköttet är vitt och står det framme länge så blir det brunt.
Precis.
Så ålder kan man snarare ta på där, men inte så mycket mer. Det får ju viss som färg också då om du till exempel har fatlagrats, för då kommer det upp mer. Liksom. Men jag skulle aldrig på en blindprovning våga säga någonting mer. Nej. Än vad du just gjorde. Plocka bort de röda druvorna.
Safe are we där.
Ja.
Och gå vidare till
doften.
Till doft.
Nu är det ett ganska svalt vin.
Mm.
Så att det kommer att dämpa lite mera dofter. Men normalt sett så dricker vi vita vinen ganska svalt också.
Jag tänker gula eller gröna frukter till exempel. Eller gröna äpplen. Jag skulle inte säga att det har den här friskheten av att bita i ett knallgrönt äpple. Jag tycker att det finns någonting annat här.
Det vi börjar med att leta efter är ju, doftar det mycket eller doftar det lite?
Mycket.
Ja, mycket. Det håller jag med om. Det doftar mycket. Och då kan man bestämma då, okej, är det aromatiskt eller neutral druvsort? Det är klart att en neutral druvsort kan vi ju lägga på fat.
Mm.
Och då kommer vinet dofta mycket ändå.
Mm.
Men druvsorten är inte det vi känner.
Just det.
Så det vi letar efter är exempel, vad doftar det för någonting? Är det från druvsorten eller är det från tillverkningen?
Ja.
Och nu har ju du varit inne på lite olika frukter och lite blommor.
Mm.
Det är ju ingenting som kommer från fat.
Nej.
Utan det kommer från druva.
Precis.
Vilket betyder att vi har en aromatisk druva i det här glaset.
Bra, bra, bra. Och en sån klassisk som inte kommer från druvan då. Är det rätt att säga, om jag hade känt så här mycket vaniljek, smör till
smör
exempel.
Smör är väldigt vanligt.
Det är ju sånt som kommer från fatet.
Smör, kola, exakt. Ja. Vanilj kan vara det beror på vilket fat, men det kan också vara mer träig doft eller mycket söta kryddor i form av typ nejlika och muskot och sånt kan också komma från fat till exempel.
Mm.
Men det var inga sådana toner du nämnde, så därför skulle jag säga att det är en aromatisk druva. Kan du utesluta någonting på det?
Om jag skulle utesluta någon nu, då skulle jag nog utesluta Chardonnay. Just utifrån de här fategenskaperna. Alla Chardonnay har ju inte dem. Men att man gör det, så tänker jag att så här, det ändå ligger någonting i det. Och att om den inte har de här fategenskaperna, då händer det inte så mycket när jag doftar på en Chardonnay. Så tänker jag.
Ja, Chardonnay är en neutral druva.
Yes.
Det doftar väldigt lite för sig själv. När den ligger på fat eller när den ligger på gäst, då kommer den dofta mycket. Men då är det vinmakningen vi känner och inte en aromatisk druva. Så att det är exakt, vi kan ta bort chardonnay för att det inte är en aromatisk druva, för det kan vi känna faktiskt på doften, att det är en aromatisk druva. Så här kan vi ta kanske mer på doften än vad vi kunde i förra vinet. Men det är också för att det här vinet sticker ut och att det var en aromatisk, det var en hög doftintensitet. Det förra låg ju lite mer i medel, då blir man lite mer nervös, för då kanske det är någon som man kan börja kunna utesluta, men det är svårare helt enkelt.
Ja.
Är det någon av de druvorna du har kvar som inte har så mycket aromatik, eller vill du gå in på smak och gå vidare?
Ja, men nu är jag ordentligt osäker, så nu behöver vi nog smaka.
Ordentligt osäker, då tycker jag vi går vidare och hjälper till vidare. Men vi kan också försöka sätta lite mer där. Det var ju mycket aromatik och du var inne på, försök här också, är bra att tänka på även för lyssnarna. När vi pratar om vad det doftar, gå tillbaka ett snäpp. Vi kan hitta fläder, men när man tittar på vindofter, då delar vi ofta in det i olika doftgrupper.
Ja.
Där frukt är en doftgrupp. Sen kan vi se, okej, vad är det för frukt? Jo, men det kan vara grön frukt, det kan vara gul frukt, det kan vara citrus. Vi kan hitta exotisk frukt till exempel. Så att det är liksom nästa steg att ta sig vidare. Men frukt, där kan vi liksom börja att det var frukt. Blommighet är en annan kategori. Fat är en kategori här till exempel. Kryddighet är en kategori. Så det finns en del så här stora doftgrupper.
Just det. Men där känner jag ändå att vi har exkluderat ett gäng. Ändå.
Exakt. Så vi var på fat och så var det på lite blommor egentligen, eller hur? Och så gick du vid... Nej, förlåt, inte fat. Frukt.
Nej, frukt.
Och blommor.
Ja. Ja.
Och vad tyckte du var mest? Är det mest frukt eller mest blommor? För vad det drivs av är ganska bra.
Ja, men det
bra,
är frukt skulle jag säga.
Absolut, det håller jag med om. Och om vi går in då igen på vad var det för typ av frukt? Den kan vi gå in på mer. Du kan smaka på det också, så får vi lite hjälp att få igång vad det är för typ av frukt då. För att det kan också hjälpa oss på traven här lite längre fram.
Jag känner citrus.
Mm.
Jag känner, om man jämför med doften och smaken, initialt var jag nog väldigt mycket så, men här är gula frukter. Här tycker jag, nu är vi mer i gröna spektrat, om vi pratar frukt. Typ gröna äpplen, som jag sa, det här känner jag absolut inte. Citrus, absolut. Kanske inte direkt en citron, men alltså någon form av samlingsgrepp där, just att det finns en syra i det.
Så citrus,
gröna äpplen.
Och gröna äpplen. Mm. Men bra, då har vi ändå en ganska tydlig profil på vinet. Även om vi kan hitta 900 dofter i det här vinet, så tycker jag att det är bra att vi fokuserar på några. Och sen så, vad var det mer i smaken som var en viktig sak att gå in på? Strävhet, inte så intressant när det kommer till vita viner. Syran. Och det här ska man också säga, när det kommer till blindprovning så är syra en viktig del.
Ja.
Speciellt i vita viner. Men det är också väldigt svårt att lära sig vad som är hög syra och inte.
Ja,
allt
precis.
Vin har väldigt mycket syra.
Ja.
Vin är en syrlig produkt. Ja, så att det vi jämför är ju viner bredvid varandra. Så att nu har du ju bara ett. Så det här är jättesvårt. Det här är sånt som också ofta sätter sig liksom i steg två i slutet.
Ja. För det blir ju inte så här, det är ju inte som att, du vet, när man tar en sur godis och det så riktigt stramar i käkarna.
Nej.
Den känslan får jag ju inte här.
Nej.
Jag känner däremot att så här, jag börjar... till exempel salivera. Och det är för mig då en indikation på att men här finns det syra, till exempel.
Och tittar vi på de fyra druvorna vi har kvar. Vi har Riesling, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc och Grüne Veltliner. Det är ju inte jättelätt. Alla druvorna har ju ganska hög syra.
Ja.
Så att här är en svårare grej att bestämma sig för också.
Nu börjar jag liksom köra fast lite, känner jag. Vad gör jag då? Jo, jag återgår till mina personliga preferenser.
Jättebra.
Men jag kan ju ha helt fel här, men nu får jag gambla lite. Här skulle jag ta bort Sauvignon Blanc.
Varför ska du ta bort Sauvignon Blanc?
Sauvignon Blanc, den har i min värld en större, en mer friskhet på ett annat sätt än vad jag känner i det här vinet. Sen så är jag också jag är inte jätteförtjust i Sauvignon Blanc. Och jag vet typ, jag känner det igen den ganska snabbt på något konstigt sätt som jag inte kan förklara. Men om jag ska liksom konkretisera det, så finns det en annan typ av friskhet i Sauvignon Blanc som jag inte upplever här.
Och pratar du friskhet i typ av syra i smak, eller pratar du om en karaktär i vilken typ av frukt du pratar om här?
Ja, vad pratar jag om egentligen?
För det som också är en väldigt viktig sak, tycker jag också, så här, det här är ju för att vi ska göra vin förståeligt. Det är ju svårt.
Ja.
Friskhet betyder syra.
Ja.
Och syra kan vi bara känna i smak.
Ja.
Det är lite samma sak. Det är väldigt ofta man får höra att ett vin doftar sött. Vin kan inte dofta sött.
Nej.
Vin kan dofta russin som är sött.
Ja.
Men det kan inte dofta sötma. För sötma har ingen doft. Mm. Så det är sådana saker vi hittar sen i smaken. Så att det, där handlar det ju om att berätta. Man kan förstå vad man menar med frisk. Men ett grönt äpple är ju friskt. Men smaken är inte frisk om inte syran finns där.
Nej.
Men syran finns ju. Man brukar prata om karaktärer på Sauvignon Blanc som sparris.
Mm.
Vi brukar prata om svarta vinbärsblad.
Ja.
Lite på samma sätt som vi hittar mycket svarta vinbär i Cabernet Sauvignon. Vi pratar om nässlor. Så ganska mycket gröna toner här. Vi kan hitta lime. Men citrus hittar vi också nästan i alla vita viner på något sätt. De bara ändras lite utifrån vart vi är någonstans.
Mm.
Och du har ju pratat om mer ren frukt i det här vinet ändå.
Ja.
Och blommighet. Och blommighet till Sauvignon Blanc är också snarare åt de här bladiga hållen. Mm. Så att karaktärsmässigt så låter det ju bra att plocka bort Sauvignon Blanc.
Jag står fast med mitt val nu då.
Ja, och det är helt korrekt. Sauvignon Blanc ska plockas bort.
Oj, ja.
Och där kan man ju säga, nu har vi kommit in på det här i det röda vinet. Då kunde vi jobba mycket på strukturen. Vi kunde plocka bort mycket. Mm. Det hade vi kunnat göra här också om vi hade druvor med lägre syra. Men nu har vi inte provat så mycket viner, druvor med låga syra.
Nej, precis.
Så att här nu är vi på karaktärerna. Det är karaktärerna som kommer att avgöra det. Mm. Och lite syra. Vi har en druva som sticker ut i syra av de dagar kvar.
Mm.
Och då är frågan, har det här vinet så mycket syra?
Nej.
Så den här absolut skarpaste, högsta syran som finns i viner, ja,
precis,
finns inte i det här vinet.
Exakt.
Och vilken druva är det som ryker då?
Ja, men då får väl hur fel kan det bli? Det kan bli jättefel. Men jag då säger jag att Chenin Blanc får stryka på foten och tas bort.
Men inte på grund av syran. Rieslingen ryker på grund av syran.
Ja.
Riesling har tillsammans med champagne nog de högsta syrorna. Mm. Om man tittar liksom på de mest kända vinerna. Vi har liksom lite spännande viner från typ Chacoli i Spanien och sånt där också. Men tittar vi på liksom de mest kända, då är Riesling och champagne liksom det som har absolut hög syra. Den här syran som du pratade om, att det var ju hög syra. Du började salivera, men det var inte så stramt när du fick in det i munnen, så det blev så här, gud vad det var surt. Utan det var,
det här liksom...
Du ska få prova en Riesling. Jag har en bredvid som du kan få prova bredvid.
Jättegärna.
Bara för känna.
Ja, men, och sen för det jag tänkte på, det slog mig nu när vi pratade om så här syra, och så tänkte jag Riesling. Jag blandade ihop det, tror jag också, med torrhet.
Mm.
Alltså så här, när jag tänker Riesling, tänker jag trocken.
Mm.
Jag tänker torr.
Mm.
Och alltså, hänger de ihop? Eller är det olika saker?
Nej, egentligen inte. Det är olika saker. Man kan säga att Riesling som druva, nästan hur du än gör den, får en hög syra. Sen kan du stoppa i, man kan tänka så här, för att förklara lätt. Har du ett glas av vatten och så trycker du i jättemycket citron, då kommer det här vattnet vara väldigt, väldigt surt. Mm. Om du häller på massa socker, då kommer ju syran inte smaka så sur längre.
Mm.
Men syran är ju kvar i glaset. Mm. Syran finns där. Så att det är en av de svårare grejerna. Nu har vi ju inte provat några viner med socker idag. Men så fort vi börjar prova söta viner till exempel, då är det mycket svårare att känna hur hög är syran. Men det är som att göra en drink. Om du gör en drink på bara sockerlag, då kommer det bli väldigt kladdig sötma.
Ja.
Gör en drink på sockerlag och citronjuice, då får du en så här sötsyrlig känsla som alla älskar.
Just det.
Så det är det man också kan känna i söta viner som har en hög syra. Mm.
Men här fick
nu nördar vi ner oss rejält, men det är lite kul.
Ja, men det här är superintressant, Maja. Nu fick jag ju lite Riesling här i ett glas bredvid. Då blir det ju direkt väldigt tydligt.
Och igen, prova, inte nu har ju du en examen. Men för er som lyssnar, prova vinerna bredvid varandra.
Ja.
Det är liksom så man lär sig.
För att
sen kan man det här efter ett tag när man provar tillräckligt mycket. Då vet du när du provar det här, men det här är inte hög syra. Men så fort man får en bredvid så känner man skillnaden.
Mm. Ja.
Så
absolut.
Korrekt, då har vi två druvor kvar. Då har vi Grüne Veltliner och Chenin Blanc.
Mm.
Kommer du ihåg någonting från din provning där när du provade de här två med Ellen? Vad det var för skillnad på de här två druvorna?
nu är det helt blankt.
Ja, men det är helt okej. Du har blivit, jag har kört ganska hårt med dig. Men det här är återigen det som vi också pratar om. Det är det som gör, det här är teorin. Ja. Kan man teorin på de här så är det mycket, mycket lättare att inprova det än inte. Så om jag säger så här då, både Chenin Blanc och Grüne Veltliner har en, Chenin Blanc är lite högre syra än Grüne Veltliner ska jag säga normalt, men Grüner har fortfarande ofta medel plus i syra.
Yeah.
Så det är svårt att avgöra syran när det bara är ett glas här och berätta vilken druva det är. Men om man tittar på karaktärerna så pratar vi väldigt ofta om Grüne Veltliner mot päronhållet. Och lite mer det här grön frukt som du har varit inne på. Grönt äpple, päron, lime. Vi pratar vitpeppar ofta i Grüne Veltliner också. Och det är väl, vi pratar om att det var ett aromatiskt vin. Ja, inte om man jämför med Riesling.
Nej.
Då har vi ännu mer aromatik i vinet.
Ja.
Men det klassas ändå som upp mot ett aromatiskt vin till semaromatiskt till aromatiskt. Så att det var lätt för oss att ta bort Chardonnay i början som är neutral. Men det är klart, när vi har Rieslingen bredvid så känns den inte lika aromatisk längre.
Visst, verkligen.
Chenin Blanc, mycket mer neutral druvsort. Doftar
den gör man
inte lika mycket
mousserande på, eller?
Man eller gör en del. Göra. Man kan göra mousserande på den. Man kan göra mycket söta viner på den. Mm. Och man kan göra stilla vita viner på den.
Ja.
Så det är en väldigt användbar druva. Och Chenin Blanc skulle jag säga, aromatiken till att börja med, det är en neutral druvsort. Så den doftar inte så mycket. Den har mer av de här lite gulare tonerna, gula äpplen till exempel. Kan ha lite mer stenfrukt, även om det inte är det mest mogna hållet. Mer åt den hållet.
Ja, men utifrån där, och nu har jag ju fått väldigt mycket hjälp här, känner jag.
Men det enda jag har sagt är ju teori.
Ja, jo,
och du har
precis
provat vinet själv och beskrivit det.
Ja, men och vi då säger liksom så här, Chenin Blanc, då tänker jag så här, den sticker inte ut hakan. Och det här vinet, vi hittar ju ganska mycket grejer, men också jag hittar inte det här som du nämner med stenfrukt och mer åt det hållet. Så vi säger hej då till Chenin Blanc, och kvar har vi Grüner Veltliner,
vilket är helt korrekt.
Otroligt,
eller hur?
Ja, men vad kul. Men ändå, det här är superintressant ju, och jättesvårt samtidigt, och jag har ju lyxen att ha dig här och bolla med och liksom vägleda mig lite. Men
det som jag också tror är det man ska förstå som är viktiga är att, för det är väldigt många som tänker så här, jag känner ingen skillnad på viner. Jo, det gör du visst. Om du har två viner bredvid varandra kommer du känna skillnad på dem.
Ja.
Sen är det teorin som gör om du kan det här eller inte.
Ja.
Och sen så måste man ju prova för att lära sig teorin också. Men som till exempel, du gjorde en beskrivning på det vinet som jag då, utifrån att jag visste vilka druvsorter det var jag kunde välja mellan, hade kunnat välja Grüne Veltliner utan att prova det.
Mm.
Då har man ju lärt sig beskriva vinet. Men det var teorin som gjorde att jag kunde plocka det.
Då tänker jag så här. Stort tack för det här. Ska vi köra en snabb summering? Hur skötte jag mig, tycker du, i det här första examensavsnittet som jag har gjort?
Jo, men jag tycker att du har skött dig bra, Pontus. Jag tycker att defektmässigt fick du väldigt bra godkänt. Det är ändå en svår del, tycker jag. Och den tycker jag att du satte. Korken var ju inga konstigheter. När du väl kom dit, du blev lite osäker där i början. Men när du väl tillkom till korken, då var det ju liksom, det här är korkdefekt. Mm. Så den tycker jag att du satte mycket bra. Och det viktigaste som sagt, att det inte är någonting som är farligt. Röda viner, mycket imponerad av Sangiovese-provningen. Där måste jag säga, där var det 10 poäng.
Oj, tack.
För att Sangiovese är inte en så lätt druva att hitta i en blindprovning. Det är en mellandruva på det sättet. Även på, tycker jag, på de vita vinerna, där var det lite teori som saknas. Skulle ge en hemläxa på att försöka sätta några fler, liksom, alltså att man har kanske sett 3 stycken tydliga karaktärer på varje druva och att plugga in då var syran ligger, men också karaktärer, att man har några liksom att gå på varje druva, så hjälper den lite på vägen, för egentligen provningsmässigt så hade du ju tagit det om du hade kunnat den sista teorin på druvorna.
Exakt, ja, hem och plugga lite teori och tänka att det här är ju faktiskt teori som är kul.
Exakt.
Och som man har mycket användning för.
Och man kan dricka vin. Varje gång du dricker vin nu är jag plugga. Det är det absolut bästa nu, att man pluggar vin. Och en liten hemläxa till är struktur på vinprovningen.
Ja.
Det är verkligen A och O. Har man så här, gå igenom allt, för det är så lätt att man doftar och så hittar du någonting som sticker ut eller känner igen, då går man direkt på det eller på smak. Så här. Utan verkligen bestämma sig, utseende, hög, mycket eller lite färg.
Mm.
Börja där och sen så går man till doften. Vad är det här som är viktigt? Jo, men det är intensitet, är det rent och vad doftar det?
Ja.
Så att man går på liksom några sådana. Och det här är, gör man det tillräckligt många gånger, då går det som ett rinnande vatten i huvudet själv sen. Då behöver man inte tänka lika mycket. Men i början så är det liksom, för att lära sig, då är det lite mer struktur. Mm.
Jättebra.
Men absolut godkänt. Absolut godkänt.
Gud vad skönt. Nu kan jag gå hem och lägga mig ikväll med mycket bättre känsla än vad jag hade när jag vaknade i morse.
Har du varit nervös?
Nej, men just det här vi pratade om inledningsvis. Kan jag ens någonting? Och nu verkar, har jag ändå känsla av att men lite saker har ju gått in i skallen ändå.
Ja, men verkligen.
Det är ju ett fint kvitto. Men vi ses ju igen i kommande examensavsnitt här. Då får vi se vad vi hittar
med
på. Ja, exakt.
Följa din utveckling. Och då kommer, nu vet du också hur det här, det känns alltid lite lättare när man vet hur det går till.
Ja.
Men jag kommer nog kunna hitta lite nya överraskningar till nästa examen.
Exakt, du får se till så att jag inte liksom blir trygg och kaxig här i klassrummet.
Du kan vara lugn med att inte vara trygg, om man kan säga så.
Bra, tack så jättemycket Maja Samuelsson för att du var med idag.
Tack så mycket.
Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA!